السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi har då påbörjat kapitel 251, Bab al-Kibr, kapitlet om högmod. Och vi nämnde i förra lektionen den första hadithen i detta kapitel. Och för att se om ni minns någonting, vad är definitionen av högmod? Ma huwa ta'rif al-Kibr? Vad är definitionen av kibr? Den profetiska definitionen. Vad är den för någonting? Hassan?
Att förneka sanningen och se ner på folk.
Nej. Att förneka sanningen och att se ner på folk. Att inte acceptera sanningen. Och att tro sig vara bättre än andra människor. Vad är motsatsen till kibr? Till högmod? Nej.
Ödmjukhet.
På arabiska? Att ta vad då? Och vad är då definitionen av ödmjukhet? Att acceptera sanningen och att inte se sig bättre än andra människor. Hej. Ja. Och vi nämnde ju också att kibr var en av de första synder som begicks. Och vem var det som begick den synden? Iblis. Ja. Då han var högmodig och vägrade lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ. Han vägrade, han var högmodig och han var från al-kafirin. Ja. Tayyib. Hadith 2 i detta kapitel, och det är då hadith 549. Där så berättas det från Ikrima ibn Khalid att han hörde Ibn Umar radiyallahu anhuma från profeten sallallahu alaihi wasallam säga: "Man ta'azzama fi nafsihi." Den som tror sig själv vara någonting, han blåser upp sig själv. "Aw ikhtala fi mashyatihi." Eller gör till sig när han går. "Laqiya Allahu 'azza wa jall wa huwa 'alayhi ghadban." Kommer att möta Allah 'azza wa jall, och Allah kommer då vara arg på honom eller över honom. Och denna hadith är sahih. Så här nämner profeten Muhammad a.s. en av de mycket allvarliga konsekvenser av högmod. Och det är att Allah azza wa jall kommer att vara arg över personen. Att få Allahs ghadab, Allahs vrede, är någonting mycket mycket farligt. Må Allah skydda oss. Så personen som blåser upp sig själv, ta'azzama fi nafsihi, han tror sig vara någonting, att vara bättre än andra. Han tycker att han är så bra och så mycket bättre och ser ner på andra. Och också yani ikhtala fi mashyatihi, han gör till sig i sitt sätt att gå. Det här är en person som Allah azza wa jall hatar och en person som då får Allahs vrede. Utan muslimen ska vara totala motsatsen. Han ska vara ödmjuk, se sina egna brister och inte tycka sig själv vara någon. Och han ska också vara ödmjuk i sitt sätt att gå. Och därför när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Ibadur Rahman i surat al-Furqan, så är den första egenskapen wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Och den nådrikes tjänare är de som går ödmjukt på jorden. De går inte högmodigt, de går ödmjukt. Och Allah har sagt också i Koranen: "Wa la tamshi fil ardi maraha." Gå inte stolt eller högmodigt på jorden. Och Luqman sa till sin son: "Waqsud fi mashyik." Fi mashyatik, gå yani lagom. Gå ödmjukt i ditt sätt att gå. Så muslimen ska inte gå högmodigt. Och vad hände med mannen som profeten Mohammed berättade om, alaihissalam, som gick högmodigt i sitt klädesplagg och trodde han var bättre än andra människor? Vad gjorde Allah med honom? Allah lät jorden sluta upp honom. Så man ska absolut inte gå högmodigt på jorden. Ja. Nästa hadith berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakiba al-himar bil aswaqi wa ataqala ash-shata fa halabaha." Här så säger profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att personen som äter tillsammans eller låter sin tjänsteman eller tjänstefolk betjänt äta tillsammans med honom, rider på en åsna på marknaden och mjölkar sitt lamm eller sitt får, kommer inte att vara högmodig. Eller han är inte högmodig. No. Så här nämner profeten Muhammad a.s. ett antal saker som tyder på ödmjukhet. Att den som gör dessa saker är inte högmodig, utan personen är då ödmjuk. Och vilka är dessa saker? Personen som tycker att det är okej att äta tillsammans med sin betjänt. Förr i tiden så hade folk slavar och folk som arbetade åt dem. Det kunde vara en slav eller det kunde vara en slags betjänt. Om man tycker att det är okej att äta med dem och bjuder in dem och sitter och äter tillsammans, så är det här ödmjukhet. Om man rider en åsna på marknaden, så är det ödmjukhet. För förr i tiden, om man kollade på de transportmedel som fanns, vad fanns det för någonting? Det fanns kameler, och det fanns hästar, det fanns mulor och det fanns åsnor. Vilken var den lägsta? Åsna. Så att rida på en åsna in i stan framför folk är ödmjukhet. Och man skulle kunna idag, som Ulema säger, dra liknelsen med att åka en simpel bil. Du åker och kör en bil som är 20 år gammal. Den är simpel. Du har inget problem med detta. Du skäms inte. Ja? Du skäms inte över att köra en simpel och en enkel bil. Och sen också den sista personen som då mjölkar sitt djur. Och ordet betyder ordagrant att man sätter sig ner och lägger djurets ben mellan benen så att djuret står still, och sen så mjölkar man djuret. Det är också ödmjukhet. Vissa skulle kunna här säga: men ska jag göra det här? Så han ska sitta och mjölka ett djur. Ska jag åka den här fula bilen? Ska jag sitta och äta med de här människorna? Det är högmod. Och motsatsen är då exakt att göra motsatsen. Att då äta med fattiga människor, simpla människor. Rida eller färdas på simpla transportmedel. Och att göra vardagliga saker. Och vi finner att profeten Muhammad al-Islam gjorde alla dessa saker, eller hur? Han åt med sina tjänare, han red åsna tillsammans med sina sahaba, och han mjölkade också sina djur, som vi talade om i förra veckan. Nah. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Sa'id och Abu Huraira radiyallahu anhum, från profeten Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam, att Allah azza wa jall säger: "Al-izzu izari wal-kibriya'u rida'i, faman naza'ani bi shay'in minhumā 'adzabtuhu." Att Allah azza wa jall säger: "Al-izzu", och ni vet vad 'izz betyder, ära, "är min rida'." Och rida' på arabiska betyder det plagget som man har på överdelen av kroppen. "Wal-kibriya", och höghet, "är min izar", yani ridai, afwan. Al-izzu izaru, izari. Al-izzu, det är tvärtom. Al-izzu är min izar. Izari är höftskynket. Det klädesplagget som man har på den nedre delen av kroppen. Wal-kibriya är min rida, överdelen. Så den som försöker att ta dessa från mig kommer jag att straffa. No. Och denna hadith Qudsi har nämnts i många källor. Hur har ni översatt kibriya, Musa? Kommer du ihåg det? Al-Mutakabbir? Okej. Okay. Det är typ synonymer. Al-Izzu wal Al-Kibriya. Yani högmod och storhet, upphöjdhet, makt tillhör Allah Azza wa Jal ensam. Så den personen som försöker att vara högmodig och försöker att tro sig vara bättre än andra och bestämma och styra över allting har försökt, yani, att ta dessa egenskaper från Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer Allah Azza wa Jal att straffa den här personen. Yani, högmod är en egenskap som vi inte förtjänar. Vi människor, vi är låga, vi är simpla och vi ska vara ödmjuka. Endast Allah Azza wa Jal har rätten att vara högmodig. Han är över allt och alla. Han är mäktigare än allt och alla. Och Allah subhanahu wa ta'ala har då all höghet och all storhet. Han är över allt och alla. Och vi är alla under honom. Och ingen kan komma och säga till Allah vad han ska göra. Ingen bestämmer eller påverkar Allah subhanahu wa ta'ala. Utan han är fri från allt och alla. Och över allt och alla. Så om någon person tror att han är på den nivån att han är med Allah eller vid Allah och har Allahs egenskaper, a'udhu billah, Allah kommer att straffa honom. Naam. Nästa hadith berättas en affär från Nu'man ibn Bashir där han säger på minbar. Han höll ett tal på minbar och han sa att shaitan har fällor. Man kan säga som nät eller snaror. Och från shaitans fällor och hans nät är al-bataru bi an'umillah. Att yani vara otacksam jämt emot Allahs gåvor. Wal-fakhru bi'ata'illah. Och att vara stolt och högmodig med det som Allah har gett människan. Wal-kibriya'u ala ibadillah. Och att vara högmodig över Allahs tjänare. Wa-ittiba'u al-hawa fi ghayri dhatillah. Och att följa sina lustar i trots till Allah Azza wa Jal. Naam. Och denna athar, nämligen Sheikh Albani, att han är Hassan Mawquf. Så här säger Nu'man ibn Bashir, den nobla sahabin, att shaitan har fällor som nät och snaror som man använder när man jagar. Yani shaitan planerar och han har fällor. Taib, han har fällor och han har yani tricks och sätt där han försöker manipulera människan, kontrollera människan och lura människan. Så man ska alltid vara på sin vakt. Om du går i en skog och du vet att det finns fällor eller idag det finns minor, ska du inte vara på din vakt? Ska du inte akta dig? Eller ska du bara springa? Samma sak är det med oss idag. Vi måste vara försiktiga. Shaitan har fällor. Och han nämnde Nu'man några av dessa fällor. Inte alla fällor. Och för den som vill fördjupa sig i ämnet så finns det en bok från Ibn al-Qayyim. En eller två volymer beroende på trycket. Som handlar just om detta. Som handlar om Satans fällor. Och hans sätt att försöka ta sig in i människan. Taib. Ighathatul Lahfan. Den boken handlar om Satans fällor. Och det finns andra ulema som också har liknande böcker. Men att lära sig och förstå sig på Satans fällor är viktigt. Hans tillvägagångssätt. För Satan använder mycket gamla saker. Han är inte så innovativ. Utan han kör samma tricks. Samma sak han försökte lura Adam med försöker han lura oss med. Förstår ni? Men han kanske ändrar på yani tillvägagångssättet och de medel som han använder. Men att känna till Satans fällor är viktigt. Så här nämnde Nu'man ibn Bashir några av Satans fällor. Och en av dem var al-bataru bi an'umillah wa al-fakhru bi ata'illah. Yani att al-bataru bi an'umillah betyder här att ett tugyan inda ni'ma, att när man får någonting av Allah subhanahu wa ta'ala, att istället för att vara tacksam och ödmjuk och att säga att det här är från Allah subhanahu wa ta'ala, så blir man högmodig och man glömmer bort Allah och man säger att dessa gåvor är från mig, jag har orsakat dem, det är jag och det är min stolthet och det är mitt arbete och mitt hårda arbete, min kraft och bla bla bla. Och sen så börjar man att tro att man är bättre än andra och missbruka dessa gåvor. Det här är att man då är otacksam och man liksom då inte är tacksam till de gåvor man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är fel. För att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen وَمَا لَكُمْ مِنْ نِعْمَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَ فَمِنَ اللَّهِ. som betyder att vad gott ni än har fått, så är det från Allah. Allting. Varenda liten god sak vi har fått är från Allah Azza wa Jalla. Allting i det här livet är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så att gå och vara otacksam och inte tacka Allah för det här goda är en form av högmod som är från shaitan och satans fällor. وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللَّهِ يعني اِدْعَى الْعَظَمَ وَالشَّرَفِ. Att man tror att man är bättre än andra och högre än andra på grund av vissa saker man har fått i det här livet. Det är också från shaitan. Att man tror man är bättre än andra på grund av utseende, härkomst, ekonomisk position i samhället, utbildning och så vidare. Det är från shaitan. Dessa saker gör inte dig bättre än andra. Det som gör dig bättre än andra är vad? Taqwa. Din Guds frukta. Och det här är bara Allah subhanahu wa ta'ala som vet. Och den andra fällan som han också nämnde var, det var al-kibriya och ala ibadillah. Att man är högmodig över andra av Allahs tjänare. Man tror sig vara bättre och högre om man är förtryckande och orättvis jämt emot andra. Och den fjärde egenskapen är att man följer sin hawa. Man följer sina lustar och sina begär i det som då trotsar i sanningen. Det här är också från shaitan. Att man följer sina lustar och sina begär och sin hawa. Och det här vet vi ju går ju strikt emot islam. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har nämnt en hadith som vissa ulema håller att vara hasan. Att ingen av er är en sann troende tills hans hawa, tills hans lustar är i enlighet med det jag har kommit med. Man underkastar sig islam. Och yusallimu taslimen. Man underkastar sig och accepterar det som profeten Muhammad a.s. har kommit med. Det här är det som muslimen är skyldig att göra. Inte att följa sina lustar och sina begär i det som går i kontrast till islam. Så han nämnde då Nu'man fyra stycken fällor från shaitan som man ska akta sig för. Och de kretsar kring det här med högmod. Att inte vara ödmjuk. Att inte kunna acceptera det goda man har fått. Vara tacksam till Allah. Och att missbruka dessa gåvor och tro att man är bättre än andra. Och att vara en slav till sina lustar och sina begär. Att alla dessa saker är från shaitan. Och därför säger Al-Manawi i hans bok Al-Faydh Al-Qadir i förklaringen på denna hadith. Att om Allah subhanahu wa ta'ala vill ont till en människa, så kommer han att låta den här personen följa shaitan i de här sakerna. Och han kommer då att falla in i dessa egenskaper. Han kommer att falla in i satans nät. Och han kommer att gå under. Och den som Allah vill gott kommer han att väcka. Så att han håller sig borta från dessa onda egenskaper och att följa dem. Så ser du en person som har dessa egenskaper, så vet du att han är ett offer för shaitan. Han är fast i satans nät. Men ser du en person som är skonad från dessa egenskaper, så är det ett tecken på att Allah vill personen gott. Må Allah skydda oss från dessa onda egenskaper. Ja. Sen så nämns hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger att paradiset och helvetet argumenterade med varandra. Och elden säger, i mig så går de högmodiga och upphöjda personerna in. Och paradiset säger, i mig går de svaga och de fattiga in. Och då så säger Allah tabaraka wa ta'ala till paradiset, du är min rahma, med vilket jag ger min rahma till den jag vill. Och han säger till elden, du är mitt straff, med vilket jag straffar den jag vill. Och ni kommer båda att fyllas. Och ni kommer båda att fyllas. Och hadithen är förkortad. Och det läggs till i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Och så säger Allah, och vad beträffar elden, så kommer elden att fyllas. Tills Allah lägger sin fot över elden. Och då så kommer elden att säga qat, qat, qat. Yani det är följt, det är följt, det är följt, det räcker. Och då kommer elden att fyllas. och dess kanter kommer att gå ihop mot varandra. Och Allah Azza wa Jal förtrycker ingen från sin skapelse. Yani det här är rättvisa. Det är slutet på hadithen. Så han nämner profeten Muhammad alaihissalam att paradiset och helvetet argumenterade med varandra. Och vad är det då som menas med att de argumenterade med varandra? Jo, det är på riktigt. Det är inte metaforiskt. Det betyder inte att det här är yani, någonting som är, inte är sant. Utan det är på riktigt. Allah Azza wa Jal kan få vad som helst att prata från skapelsen. Eller hur? Och han kan få helvetet att prata och han kan få paradiset att prata. Vissa ahlul bidah säger nej. Det här betyder någonting annat. Taib. Att det är indirekt eller jag vet inte vad. Det är metaforiskt. Och så är det inte. Utan det här är sant. Paradiset pratade och helvetet pratade. Och de argumenterade med varandra. Och då så säger elden att i mig så går de högmodiga och de förtryckande in. Förtryckare, tyranner och högmodiga är de som går in i mig. Och här finner vi, varför författaren nämnde denna hadith. Yani faran av högmod. Att högmod leder till helvetet. Högmod leder till jahannam. Och så säger paradiset att i mig så går de svaga och de fattiga in. Och i vissa hadither, de yani låga går in i mig. Och då säger herr ulema, yani låga i folks ögon. Inte hos Allah, för hos Allah så är de höga. Även om du är fattig och inte har någon status i samhället och kanske inte ser speciellt bra ut, men du är gudsfruktig. Wallahi, du är nära till Allah. Taib. Yani låga i folks ögon när de levde. Och fattiga. Och här säger också ulema, det här betyder inte att endast fattiga kommer att gå in i paradiset. Men som det har nämnts i många hadither så är majoriteten av paradisets invånare från de fattiga. Men även många rika kommer att vara i paradiset. Taib, men yani majoriteten. Och det är också de som går in först i Jannah. De fattiga går in före de rika i paradiset. Hur många år? Ja? En halv dag. 500 år som det nämndes i hadithen. Att de fattiga kommer att gå in i paradiset före de rika med 500 år. Varför? För att de fattiga har inte mycket att stå till svars för. Ni vet de här fyra frågorna på domedagen. Och en av dem är: vad har du tjänat dina pengar och hur har du spenderat dem? Den fattiga mannen, det går snabbt igen. Jag har inte tjänat någonting, jag har inte spenderat någonting. Jag köpte bröd och matade mina barn, eller hur? Alltså, varsågod, gå in i Jannah. Den rika mannen, då börjar problemen. Hur har du tjänat dina pengar? Hur har du spenderat dina pengar? Och han ska svara på allting. Alla måste. Och ännu värre om han har tjänat dem haram och spenderat dem haram. Han har inte betalat zakat, han har inte betalat sadaqa. Då har han stora problem. Ja. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till paradiset att du är min rahma. Du är min rahma med vilket jag ger min nåd till den jag vill. Och han säger till elden att du är mitt straff med vilket jag straffar vem jag vill. Och ni kommer båda att fyllas. Ni kommer båda att fyllas. Ja. Och den här hadithen bevisar också att paradiset och helvetet är skapade och de finns nu. De står förberedda för dess folk och dess invånare. Ja. Så hadithen bevisar här då förträffligheten av de simpla, ödmjuka och fattiga människorna och faran av högmod och förtryck. Att det här är någonting som leder till jahannam. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Det är också en athar som berättas från Abu Salama ibn Abdurrahman, där han säger att profeten sahaba alaihi salatu wassalam brukade inte vara mutahazziqin wala mutamawitin. Mutahazziqin yani de brukade inte vara hårda eller extrema. De brukade inte försvåra saker och ting som är lätta. Wala mutamawitin. Och det här ordet betyder Yani att man spelar, man gör till sig. Att man gör fastar fast man inte fastar, eller man är zahid, man gör till sig. Att man är simpel och fattig fast man inte är det, och så vidare. Att man går och försöker visa upp någon falsk sken av sig själv. وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرُ فِي مَجَالِسِهِمْ. Och de brukade läsa poesi för varandra när de satt tillsammans. وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ. Och de brukade prata om deras tid i jahiliya. Men om någon av dem fick höra någonting som gick emot yani Allahs påbud, så såg du deras ögon gå upp som galningar. Taib. كَأَنَّهُمْ مَجْنُون. Yani som en person som är galen. Vad är det här beskrivningen är på sahaba radiyallahu anhum? Att de brukade sitta tillsammans. Och det tyder på ödmjukhet. Inte att jag sitter inte med människorna, vilka är de, utan man sitter tillsammans och man är ödmjuk. Och han sa här då att de var inte mutahazziqin. Det är svåra ord här på arabiska. Yani de var inte folk som var högmodiga eller som var hårda och extrema, utan det var folk som underlättade och inte förbjöd någonting som Allah tillåtit. Det var inte folk som var extrema och hårda och förbjuder saker och ting som är tillåtna i religionen. Och de var ju då inte heller folk som gjorde till sig, utan de brukade sitta med varandra och läsa poesi för varandra. Läsa poesi för varandra. Yani tillåten poesi där man prisar Allah och nämner vackra saker. Och det är tillåtet i islam. Och inte den här förbjudna poesin där man ljuger och hittar på saker som inte är sant. Och inte heller som idag, som Sheikh Abdurazak nämner här i förklaringen, som folk gör med anashid. De byter ut den här vackra poesin mot anashid. Och yani den här anashid, den blir också helt felaktig. Den blir att folk sjunger i kör, att män förskönar sin röst som en kvinna, och man sjunger i rytmer som liknar musik, och att man ibland sjunger om saker som är yani strider mot sunna. Det här är någonting som är bidda. Det här är någonting som inte fanns hos Salaf och Saleh. Sahaba brukade inte göra den här formen av anashid som finns idag, utan de gjorde poesi och liknande. Ja. Och det berättas också från Jabir. Han sa, jag satt med profeten alaihissalam mer än 100 gånger. Och han sa att hans sahaba brukade recitera shi'r, yani poesi. Och de brukade minnas vissa saker från jahiliya. Wahua säkert. Och profeten hade liksom satt med dem och han var tyst. Så sa han, farubba ma tabassama ma'ahum. Och kanske han till och med skrattade eller log tillsammans med dem. Och det här finns i Ahmed Tirmidhi och det är en sahih. Så sahaba radiyallahu anhu satt tillsammans, som vi kanske ser idag, chillade. Och de gjorde poesi. Och de pratade om saker i jahiliya. Vad menas med detta? Att de, yani, pratade om gamla tider, hur dumma de var och vilka yani konstiga saker de gjorde. Som Sheikh Abdurazak nämner här, att de här berättelserna som vissa av sahaba sa, att vi var ute på en resa och vi brukade dyrka statyerna vid Kaaba. Så att när de var ute på en resa och de ville göra kyrk och de inte hade någon sån här falsk gud, så gjorde de en gud, en liten staty av dadlar som de brukade be till under resan. Och så sa de, när vi blev hungriga så åt vi upp det. Yani, kolla hur dumma vi var. Subhanallah, en Allah räddade oss, mashallah, till tawhid, till islam, alhamdulillah. Taib. Och de sa också en annan berättelse, de var ute på en resa, de hade en fin sten, de brukade be till. Taib, så en person tappade bort stenen. Så han ropar ut, vi har tappat bort våran gud. Vi måste leta efter våran gud. Så alla börjar leta. Taib. Och så ropar någon, jag har hittat den. Eller det ser ut som den. Ja, så började de att be till. Så hamdulillah, alla räddade oss från det här. Så de brukade skratta åt de här sakerna. Och till och med profeten som liksom satt med dem. Och han skrattade åt de här sakerna. Men så sa de, om någon yani gjorde någonting som var emot islam, yani någonting som var emot det som Allah har påbjudit, så blev de arga. Yani ögonen gick upp. Man sa som en galning. Yani beskrivningen här, yani hård blick, yani. خلاص det här skojar du inte om. Det här accepterar vi inte. Det finns ingen tolerans här. Så att, och det här är liknande en athar som vi nämnde tidigare i boken. Där de sa att sahaba brukade ibland kasta melonskal på varandra. Kommer du ihåg det? Ibland de satt och de åt melon. Och så skojade de och kastade skal på varandra. Men så sa de فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِكْ كَانُ هُمُ الرِّجَالِ. Men om det blev allvar, då var de männen. Ja, man kunde ha tid för att skoja, man kunde ha tid för att vara allvarig. Förstår ni? Att kunna skilja och ha en balans mellan detta. Man kan skoja inom islams ramar. Men när det kommer till att vara seriös och allvarlig, då var de allvarliga. Kallas. Då skojar vi inte längre. Men idag tyvärr många, det är bara skoj. Det här allvaret, det glömmer man bort. Så man måste kunna ha en balans. Vissa också andra är helt extrema, att man får aldrig skoja, man får aldrig ha kul. Utan ska vara sur och allvarlig och hela tiden. Det är också fel. Utan man måste kunna ha en balans mellan detta. Inte för mycket av den och inte för mycket av den. Och kunna skilja på när man ska skoja och när man ska vara allvarlig. Och att också ha den här rira för religionen. Sitt inte och skrattar om någon säger något dåligt om Allah, om profeten, al-Islam, om Koranen, om Islam. Fallas, då är det allvar. Och då säger man till personen att det här är oacceptabelt. Och om personen inte slutar går man därifrån. Taib. Det berättas sen också i den näst sista hadithen i detta kapitel från Abu Huraira radiyallahu anhu att en man kom till profeten alaihissalam wa kana jamilan, och han var vacker. Och han säger att jag tycker om el-jamal. Jag tycker om det som är vackert. Och jag ser, eller så jag har fått det som du kan se. Så pass att jag inte tycker om att någon ska vara snyggare än mig. Och han sa, inte ens i yani, den här läderremmen på sandalen. Eller en viss del av sandalen. Är det här högmod? Och då så säger profeten alaihissalam nej. Högmod är att se ner på, eller att neka sanningen och att se ner på folk. Och vi nämnde ju liknande hadith. Och det finns också ett tillägg i Sahih Muslim att profeten Muhammad al-Islam sa innan att den som har så lite som ett senapskorn av högmod i hjärtat kommer inte gå in i paradiset. Och då så säger mannen, men en person tycker om att ha så kläder, är det högmod? Och då så säger han nej, inna Allah är jamil och yuhibbul jamal. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Taib. Så den här mannen, han kommer då och sahaba sa, wa kana jamilan. Han var vacker. Här finner man också att det är tillåtet att man beskriver en annan man med att han är vacker, att han är stilig. Vilket många kanske har svårt med, att säga att en kille är stilig. Men yani, det är tillåtet. Och den här mannen säger då att jag tycker om skönhet. Jag tycker om skönhet och jag vill inte att någon har någonting bättre eller mer än mig. Han vill ha, som det nämndes i andra hadithen också, de finaste kläderna, de finaste skorna. Är det här högmod? Yani, det här är inte högmod. Det här är okej. Okay. Alla är vacker och tycker om det som är vackert. Så länge de här kläderna inte gör dig högmodig. Att du inte har dem på grund av högmod för att visa upp dig. Taib. Att man, yani, det kan ju också bero på, gå tillbaka till avsikten på personen. Men generellt så är det tillåtet i islam att ha fina kläder, att se vacker ut. Det finns ingenting fel med detta. Och det är till och med någonting som då islam har uppmanat till, att man ser representabel ut, man ser fin ut. Och då så säger då profeten alaihissalam att högmod är att neka sanningen och att se ner på folk, som vi nämnde tidigare. Och sen sista hadithen för idag, där nämndes det från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att profeten Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam sa: "Yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamah amthal al-dharr." De högmodiga kommer att återuppstå på domedagen som små myror. Fisur ar-rijal, i skepnaden av män. Yaghshahum adh-dhulm min kulli makan. Förnedring kommer att komma till dem från alla håll. Yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas. De kommer att släpas till ett fängelse i helvetet som kallas för bulas. Där kommer de att täckas av eldens eld Och de kommer att få dricka från Osarat Ahlinnar. Yani från blodvaret av folket i elden. A'udhu billah. Så här nämner profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att de högmodiga människorna kommer på domedagen att återuppstå som dharr. Och de säger dharr är den här röda myran. Ni vet den röda myran. Den som är minst. Jag vet inte om de finns i Sverige, men de finns utomlands. De är jättesmå. De kallas för dharr. Högmodiga människor i dunya kommer på domedagen att återuppstå som yani lika små som de här myrorna. Men de kommer ändå att se ut som de gjorde i dunya. Yani de kommer se ut som, de kommer ha mänsklig skepnad. Men vara yani sådär små. Pyttesmå. Som en liten prick på fingret. Typ, och gå omkring där. Som yani folk ser dem inte ens. De gjorde sig stora i dunya. Trodde de var högre och bättre än folk. Alla kommer att sänka dem. På domedagen. Taib. Och så är det. Profeten Muhammad a.s. sa att den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja. Och då förstår man motsatsen. Den som hög, yani, tror sig vara högfärdig och bättre än andra kommer Allah att sänka. Så är man ödmjuk, Allah höjer dig. Och är man högmodig så kommer Allah att sänka dig. Och på domedagen kommer de att vara som de här myrorna som folk kommer bara trampa på. Och förnedring kommer att komma till dem från alla håll. Yakhshahum adh-dhulm min kulli makan. Yani de är förnedrade på alla möjliga sätt. Yusaquna ila sijnin min jahannam. Som han, och de kommer sen att fösas till ett fängelse i helvetet. Inte bara helvetet, till ett fängelse i helvetet som kallas för Bulas. Och det nämns här i förklaringen. Wallahu alam att Bulas kommer från ordet iblas, som på arabiska betyder el-yas, hopplöshet. Yani det finns inget hopp för dem. Det är kört. Det är kört för dem och det finns inget hopp för dem. Och att namnet kommer därifrån, Bulas. Och vad är det som kommer drabba dem där? Eldarnas eld kommer att bränna dem. Yani verkligen betona att det inte bara är en eld, utan det är de värsta av eldarna som kommer att bränna dem i det här fängelset i helvetet. Och där kommer de att få dricka yusqawna min usarati ahlinnar. Och ordet yusqawna betyder inte bara att de dricker, utan det betyder att de kommer att yani matas. De kommer tvångsmatas med det här blodvaret i helvetet. Yani blodvaret av folket som brinner i Jahannam, som är kokhett och vidrigt och ruttet och unkelt, kommer de att få matas med i helvetet. A'udhu billah, må Allah skydda oss. Så det här är straffet för folket av högmod i nästa liv. Och alla dessa hadithir är ikhwa. Yani lär oss att det finns inget utrymme för högmod i islam. En muslim ska vara ödmjuk. Ska du vara högmodig inför Allah, a'udhu billah. Ska du vara högmodig inför andra människor, wallahi Allah kommer sänka dig, Allah kommer straffa dig. I dunya och i akhira. Och kolla bara på vissa ungdomar här som tror de är högmodiga. Ja, han har pistol, han går hit och dit. Vad händer? Han blir skjuten i huvudet eller någonting. Sen folk säger, alhamdulillah. Eller hur? De är glada att han är borta. Han var en skitstövel, han var äcklig och så vidare. Det är inte så. Folk tycker inte om högmodiga människor. Som går och förtrycker och trycker ner folk. Så att en person ska vara ödmjuk. Ska inte vara högmodig. Och Allah azza wa jalla kommer att upphöja personen. Och kolla på våra ulema. Du ser alla ulema vara ödmjuka. De tycker inte om att bli kallad för sheikh eller för alim eller för allama. Jag är som dig och jag är en liten student och så vidare. Subhanallah. Bin Baz, Albani och alla har samma stil. Att de är ödmjuka. Vem är jag? Och jag är bara en liten student och så vidare. Allah al-musta'an. Och sen finner man folk idag som inte ens har studerat islam som blåser upp sig själva. Allah al-musta'an. Vi avrundar för idag och fortsätter inshallah och tala nästa vecka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.